Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Kyriotetespoddens spännande politikerserie. Idag med Linda Sjögren som gäst, och du ska alldeles strax få presentera dig närmare. Men i vanlig ordning så måste vi dra det här att man kan då följa oss i sociala medier, Instagram och Facebook. Gilla oss gärna på YouTube. Prenumerera, det är viktigt för oss. Och vill man komma i kontakt med oss så är det på e-post kyriotetespodden@gmail.com. Och jag heter Horst Henrik Liljeström, och med mig har jag...
Och jag heter Erland Kornfeldt.
Så, då har vi väl sagt det som vi...
Ja, vi brukar ha någon liten synpunkt på vilka vi representerar, men det kanske vi kan hoppa över.
Ja, just det.
Eller vill du representera? I vanliga fall, nämligen när vi har podd, så representerar vi bara oss själva. Mm-hmm. Men när vi har haft politiker nu så har vi... Jag brukar representera antroposoferna, det kan jag fortsätta göra.
Och då kan jag väl representera lite landsbygd då i Södertälje kommun. Mm. Så.
Yes.
Ja, så då vet vi det, och då är vi mest nyfikna på vad du representerar, Linda.
Tack.
Och vem är du för det första?
Linda Sjögren heter jag. Jag är gruppledare för Vänsterpartiet i Södertälje kommun. Jag har gått Waldorfskola. Jag har gått på Örjanskolan här i Järna. Uppvuxen i Gnesta. Tillbakaflyttad till Södertälje ska jag säga. För där bodde vi när jag föddes. Som vuxen då, när jag började arbeta. Så ja. Jag har en ersättarplats i kommunstyrelsen. Så det är vad jag får mitt arvode för. Så jag har något att leva på helt enkelt. Och sen sitter jag i kommunfullmäktige och koncernstyrelsen, Täljekoncernen också.
Hur länge har du varit liksom politiskt intresserad och aktiv? Eller i någon annan
ordning? Sen jag var i 13-årsåldern, så det är 30 år ungefär. Ja. Men jag tog en liten break där när jag började jobba. Jag var 20-30 innan jag blev medlem i partiet. Så där. Mm. 2014. Valet då, tror jag.
Jag tänker 13 år, då är man ganska ung. Alltså, hur kom det sig liksom att man blir politiskt intresserad då? Är inte det lite ovanligt, tänker jag?
Ja, samtidigt inte. Alltså, när man är i den åldern har man ju ofta någonstans ett nyvaket, höll jag på att säga. Nej, men ett väldigt nytt, färskt intresse på omvärlden och sådär. Orättvisa var någonting jag störde mig enormt på då och började liksom läsa på mycket om väldigt mycket. Så jag läste betydligt mer ideologiska och tyngre böcker och politiska böcker i tonåren än vad jag gör idag som vuxen, kan jag säga. Då ska jag tänka ibland så här, nej men det här har jag läst och det där har jag läst. Jag minns ju inte vad det stod i den där boken jag läste för 25 år sedan, men i alla fall...
Och kan det gå så alla?
Ja, precis. Men då var jag mest aktiv i en del miljörörelser, men antirasistiskt framförallt. För då hade vi en sån här neonazivåg på 90-talet som var väldigt påtaglig i Gnesta där jag gick i skolan.
Betyder det att du är heltidspolitiker eller är du fritidspolitiker?
Jag är egentligen halvtidsarvoderad, men jag kan leva på det. Eftersom jag är ensamstående med en tvååring så väljer jag att inte jobba utöver det. Utan jag jobbar i princip heltid i alla fall. Alltså jag landar på lite över 7 timmar per dag ändå. Så.
I politiken?
Ja.
Ja, vi brukar inleda lite så här med en fråga kring riks. Mm. Politiken lite grann, därför att vi vet ju att det finns sådana instruktioner i allmänhet vilka frågor är viktigast för partiet på riksnivå. Mm. Så jag antar att ni har det också.
Ja, det har vi absolut. Det är ju återtagandet av välfärden som på något sätt har blivit ett stort marknadsexperiment idag. Där diverse privata aktörer ska liksom lösa vad som borde vara ordentliga samhällsproblem som politiker borde ta tag i och inte marknaden. Det andra är ju trygghetsfrågan som har seglat upp till kanske topp ett, lite beroende på vilka undersökningar man kollar in. Men trygghetsfrågan är jätteviktig också. Och det är också politikens ansvar. Det är inte heller en marknadsfråga eller en fråga för ideella krafter, utan då måste vi ta ett gemensamt tag helt enkelt.
Går det att definiera det lite grann ur ert perspektiv, trygghet?
Trygghet tycker jag är när man Alltså det inkluderar välfärdsfrågor också. Du ska känna dig trygg med att det kommer en ambulans och hämtar dig och att du får en vårdplats om du behöver det och så vidare. Det är ju sådana saker också, rena samhällsfunktioner. Men trygghet i debatten idag, i det allmänna, handlar ju mycket om gängkriminalitet och skjutningar och så vidare. Men det är ju också en reell trygghetsfråga för väldigt många. Nu är det ju inte alla som kanske på riktigt är utsatta för den typen av hot eller har den typen av våld i det område man bor eller så. Men det skapar ju en känsla av en otrygghet hos väldigt många människor oavsett. Och för de som lever i det som en realitet i sin vardag, som kanske har grannar eller egna barn eller så vidare som faktiskt är kriminella, så är det ju onekligen väldigt påtagligt. Mm. Det går ju inte att komma ifrån. Och alla kan inte välja att flytta från ett område och så vidare. Och så kanske du måste gå ut vissa tider på dygnet och så där. Så det är ett verkligt problem för många människor.
Mm. Ja, för jag tänker för min del följdfrågan blir lite grann som du har hållit på så länge.
Mm.
Ser du liksom någon försämring eller förändring om man ska göra det värdefritt? I politiken, har den kantrat åt något håll idag?
Ja, fast jag tror att det började för ganska länge sedan. Jag tror att det egentligen är en utveckling vi ser av den här nyliberalismen som spred sig lite som pesten på 80-talet och någonstans har. För att vara helt ärlig så drivs ju våra allmänna opinioner, våra medier och så vidare av de stora tankesmedierna, de stora mediehusen och så vidare. Det är ju de som sätter rubrikerna, det är ju de som skapar liksom den allmänna opinionen på något sätt. För de styr ju hela debatten. Och där finns ju kapitalet och de har ju sina intressen, så det är klart det vinklas ännu mer. Det blir ju lite snöbollseffekten, det blir ju ännu mer åt den riktningen.
Mm.
Så hela den politiska debatten dras ju längre och längre höger ut, upplever jag i alla fall.
Även om det inte återspeglar sig i politiken, eller menar du att alla partier har liksom en slags liten dragning åt höger?
Jag tror nog att alla partier, ja. Vi har ju fått ganska stort spelrum på vänsterflajen, tycker jag. För sossarna står ju också någonstans nästan i mitten med det här laget. De står ju där och håller Annie Lööf i handen. Liksom. Och det hade ju varit ganska otänkbart om man backade kanske 30 år eller så.
Mm.
Jag tänker om man ska då liksom ta lite mer det lokala perspektivet. Alltså Södertälje kommun, alltså stad, landsbygd och så. Alltså vilka är Vänsterpartiets liksom fokusområden där, hur skulle du beskriva det?
Dels har vi lite samma fokusområden. Alltså det här med tryggheten, där vill vi ju se alltså krafttag vad gäller de förebyggande insatserna. Man kan inte sitta och bygga en fritidsgård i 15 år och sen så ligger det i budget år från år och pytta in pengar så att det finns fritidsledare som håller den öppen, utan man måste ha öppna fritidsgårdar. Det måste finnas i alla delar av kommunen också. Det har ju varit stökigt på sina håll även ute i landsbygden i vår kommun. Men ungar måste ju ha någonting att göra vart de än bor. Och det måste finnas fritidssysselsättningar som lockar dem också. Det kan ju inte vara så att men bor i Mölnbo och inte vill spela fotboll, då finns det inget för dig att göra. Liksom. Utan det måste ju finnas ett brett utbud i hela kommunen. Så det är en viktig förebyggande insats, tycker jag, för att få bort ungarna från att stå och hänga på gatorna och få fel umgänge och så vidare. För någonstans är det ju väldigt tidigt som man dras in med sådana här, och sen kan det vara svårt att ta sig ur. Det kanske man inte klarar innan man redan har gjort en vända på kåken. Liksom. Det är ju det där vi vill komma ifrån. Sen är det ju samma sak här. Återta kontrollen över välfärden. Vi ser en underfinansierad äldreomsorg, vilket både vi och även andra oppositionspartier har påpekat under en längre tid. Det måste tillskjutas mycket mer pengar där. Och vi vill också göra seriösa försök med 6 timmars arbetsdag inom slitsamma yrken som vi har svårt att rekrytera till. Dels för att få människor friskare, klara av sitt arbetsliv och sitt privatliv, den balansen bättre, att göra yrket mer attraktivt och få ner sjukskrivningstalen helt enkelt. Vi tror att man kommer kunna se positiva siffror på det om man slår ut över en längre tid.
Mm.
Man kan inte göra ett försök på det ett halvår, utan man kanske får försöka 8-10 år eller något sånt. Jag ska inte ge en exakt siffra egentligen, men det är ju ett långtidsprojekt om man ska se effekter av det.
Vi kan väl bara klara den sista formalien som vi brukar fråga eller har gjort med alla partier, det är Södertuna.
Mm.
Det är ju ett industriplanerat stort industriområde, gärna,
ja,
där vi, längs motorvägen.
Mm.
Där det finns en viss konsensus att det ska göras. Men jag vet att några har ju i alla fall frågeställningar kring det där.
Ja, vi har uttryckt viss tvekan. Jag har till och med varit uppe i kommunfullmäktige och hävdat att det är på gränsen till greenwashing. När man säger att man ska anlägga det här industriområdet där på grund av närheten till den nya tågstambanan som ska gå förbi där. För det finns inga planer på en anslutning till den. Så ska du använda det i marknadsföring när det egentligen bara är ett industriområde in till en motorväg. Det kommer ju krävas vägtransporter dit och därifrån oavsett om tåget blåser förbi eller inte.
Mm.
Och sen så har vi också framlagt en önskan om att den, nu när man ändå har gjort en ordentlig inventering av naturen där, så vet man ju att det finns ju områden som har en hög vad heter det? Skyddsklass eller vad heter det? Mm. Ja, artrika områden som är skyddsvärda. Och då tycker vi att då kunde man lika bra passa på att omvandla det till ja, alltså det ska vara bevarade grönområden och helst naturreservat.
Mm. För den diskussionen som vi har haft i podden här kring Södertuna har ju till del varit det här, får gärna bibehålla sin karaktär av special,
mm,
småskaligt jordbruksnära eller lantbruksnära, eller måste vi inordna gärna i den allmänna etableringspolitiken? Jag vet inte vad du säger om en sån fråga. Gärna specialområde i Södertälje kommun.
Alltså speciala. Alltså alla kommundelar har ju sina egna egenskaper så att säga. Och gärna är ju unikt på väldigt många sätt. Mm. Det finns ju en hel uppsjö av verksamheter här av en viss karaktär som vi inte ser i resten av kommunen helt, mm, enkelt. Eller kanske inte resten av Sverige heller, om, mm, vi ska vara helt ärliga. Och det tycker jag är väldigt bevaransvärt och någonting man ska uppmuntra.
Mm.
Det är ju främst av klimat- och miljöskäl så är det ju en väldigt beundransvärd rörelse.
Mm. För vi kan väl glida in på det. Vi försöker ju ändå ställa någon typ av antroposofiska frågor.
Mm.
Det är ju av varierande svårighetsgrader i de olika partierna, men som du har bott och gått där så kanske du har någon slags uppfattning om.
Kanske.
Om antroposofi eller antroposofiska verksamheter. Man får ju gärna vara negativ, vill jag bara säga.
Ja, nej, men jag tänker om vi kan börja den ändan. Alltså Daniel brukar ju ta den här frågan kring social, utifrån en social tredelningsperspektiv.
Okay.
Det är inte jag lika bra på, men är du hemma i social tredelning, kan vi börja med fråga?
Nej, inte riktigt.
Nej, då kanske du kan dra det lite snabbt där, Lanna.
Ja, om vi ska ta den ändan, en sån här idé som ju kanske ligger lite mer, eller kan uppfattas ligga åt vänsterhållet, är det här med associationer. Alltså en samverkan mellan producenter och konsumenter via en handelsfunktion där man helt enkelt kommer överens om eller respekterar både konsumenter och producenters behov.
Mm.
Så att man inte gör vare sig på ett planekonomiskt eller marknadsekonomiskt sätt, utan det finns någon slags samtal eller överenskommelse,
mm,
som en idé för det som man i det sammanhanget kallar för näringsliv.
Mm.
Som man i sin tur skiljer från ett rättsliv och ett kulturliv.
Alltså förenklat så brukar man väl säga alltså att alltså frihet inom kulturlivet och associativ, hur säger man?
Ja, alltså begreppen som man brukar använda ibland från franska revolutionen, mm, är frihet, jämlikhet och broderskap, bara för att göra det väldigt enkelt.
Det.
Alltså att man har någon slags solidaritet.
Alltså solidaritet i näringslivet, ja, frihet i kulturlivet och
Jämställdhet och jämlikhet
i rättslivet.
I rättslivet.
Mm-hmm.
Det är väl grundidén. Sen kan man väl säga att det här har gjorts olika tillämpningsförsök med de här idéerna. Men egentligen är det mer samhällsekonomiskt eller samhällspolitiskt perspektiv. Alltså det är ett sätt att se på funktionerna där tillämpningarna blir nog lite varierande på vem som gör det.
Mm.
Men det är ju svårt kanske för dig att kommentera om du inte vet någonting om det.
Faktiskt, det är inget jag hunnit fundera så mycket över i alla fall.
Men vi kan väl ta antroposofspåret istället.
Aha.
Om du har något gott eller dåligt att säga om det.
Jag måste erkänna att jag inte har läst direkt någon vidare avancerad antroposofisk litteratur heller, utan jag har själv gått i Waldorf 3 år som tonåring och även haft vänner på Waldorf, alltså både före och efter också.
Men jag tror inte att du är unik där med bland människor som har synpunkter på antroposofer.
Nej, men jag har inte så mycket synpunkter faktiskt. Jag har inte haft så mycket samlare att jag har kommit dit. De här 3 åren jag gick i gymnasiet på Örjanskolan, så det var en bra upplevelse för mig. Jag kom dit från kommunal grundskola i Gnesta och gick 10, 11, 12 på Örjanskolan. Och när jag började var jag väldigt skoltrött. Och jag tror inte att jag hade klarat av en vanlig kommunalskola ytterligare 3 år faktiskt. För jag behövde det här skiftet, ett annorlunda, liksom, en annorlunda pedagogik och ett miljöbyte och allt sånt där. Det var väldigt nyttigt för mig då.
Men alltså, debatten idag kan man ju säga har hamnat mer att Waldorfskolorna är en friskola. På din tid, eller kanske ännu tidigare, var ju Waldorfpedagogik en alternativ pedagogik.
Mm.
Och jag kanske tycker att det hör mer hemma där. Det vill säga att en Waldorfpedagogik kan få finnas även utan friskolor. Friskolor är mer någon slags ekonomisk frågeställning eller ekonomisk politisk problematik. Med, apropå vinster i välfärden.
Ja.
Men Waldorfskolorna kan jag i alla fall tycka ur ett internt perspektiv tillhör inte den frågeställningen, för det har aldrig varit aktuellt med några vinster i Waldorfskolan.
Men det sitter inga mångmiljardkoncerner med såna här brevlådeföretag på Caymanöarna.
Och de ägs ju inte av någon speciell heller.
Nej, precis. Alltså vi gör inom partiet en stor skillnad på idéburet.
Mm.
Och rent kommersiellt, alltså vinstgivande inom välfärden. Ja. Så det vill jag poängtera, för jag vet att en del missuppfattar det här och tror att vi vill förbjuda allting som inte är kommunalt eller statligt, och så är det absolut inte.
För det kan väl vara en viktig differentiering, det tänker jag väl i allmänpolitiskt.
Mm.
Att man kanske skulle skilja även i den större pedagogiska debatten på liksom den ekonomiska frågan kring skolrörelsen och den pedagogiska frågan, där ju mer just det här är...
Ja, absolut. Och nu buntar man gärna ihop alla friskolor till ett och samma. Och jag måste erkänna att om jag slarvigt uttrycker mig om friskolor, bara så där slänger fram det, då syftar jag ju inte på idéburna antroposofiska skolor eller Waldorfskolor. Utan då är det ju de här bolagskoncernerna.
Mm. Ja,
alltså om man bara så där... Jag försöker specificera för att vi just har mött den frågan att vill ni förbjuda allting då? Och det, så är det ju inte, utan idéburet är ju mycket välkommet och väldigt bra komplement också till traditionella kommunala skolor till exempel.
Alltså då uppfattar jag det att det gäller liksom välfärden i stort, är det korrekt uppfattat?
Ja,
alltså,
precis. Alltså, precis.
Omsorg,
alltså idéburen vård och så vidare, LSS-boende och sånt är ju lika välkommet det. Sen har det ju funnits lite diskussioner inom partiet med traditionell versus antroposofisk medicin och så vidare. Men det tror jag att det gör inom alla partier faktiskt. Här lokalt, Vänsterpartiet Södertälje, så är vi ju lite olyckliga över både att vårdcentralen Vidar och Vidarkliniken har tvingats bort och så vidare. För vi tycker ju att sånt ska få leva och verka. Man ska ha rätt helt enkelt att välja något annat än det traditionella fall man skulle vilja det.
Mm. Något sådär som jag tänker på nu, om man tittar på Riks kanske mer än i Södertälje, är ju att det finns någon slags glidning i Vänsterpartiet, tycker jag, jämfört mot förr i tiden när det var väldigt ideologiskt, till att bli lite mer pragmatiskt. Det är liksom mer tal om människors välfärd, trygghet, mer än den ideologiska samhällsanalysen. Om man tänker på i min ungdom då, när jag började med politik på 60-70-talet, så var ju framförallt vänster ut väldigt ideologiska förtecken kring om man gjorde en samhällsanalys eller vad problemen bestod av. Jag vet inte om du håller med om iakttagelsen.
Jag kommer inte ihåg tidigt 70-tal, för jag är född 79. Men ja, jag förstår vad du menar, och jag tror att du har rätt i det. Men det hänger ju också med samhällsutvecklingen. Mm. Alltså förut kunde du tala om sådana saker på ett mer avancerat sätt. Idag så, jag vet inte, vi har ju några rubrikläsare generationer, eller nu vet vi ju på ett helt annat sätt att människor tar till sig enkla budskap i rubriker liksom. Och kanske måste man då kommunicera med enkla budskap helt enkelt, som folk förstår. Sen kanske jag inte tycker att partiet är mindre ideologiskt för det, utan vi har valt att kommunicera enklare helt enkelt.
Mm.
Så att fler människor förstår. Man måste nästan göra det för att nå en publik på något sätt.
Men upplever du liksom som politiker att Vänsterpartiet är ute på en kant?
Nej. När frågar du mig så är det ju vi som är i mitten. Alltså, ja, men lite så.
Vem är då på vänsterkanten?
Ja, det är ju inga parlamentariska partier i alla fall. Men, nej, jag tycker absolut inte att vi är ute på en kant. Nej. För jag tycker någonstans att det är vi som står för det sunda förnuftet. Och sen, ja, resten vandrar bara längre och längre höger och höger ut. Nu står man ju i den här valrörelsen och tävlar om, ja, någonstans vem som vill införa hårda straff och så vidare. Man står ju bara och gastar saker som inte har stöd i forskning, inte har stöd hos polisen och så vidare. Bara för att det någonstans vinner enkla röster hos dem som kanske inte orkar läsa på så mycket. Mm. Och det är en väldigt stor del av vår befolkning, skrämmande nog.
Mm. Nej, jag frågar ju lite grann eftersom Centerpartiet och andra liksom försätter i den positionen,
ja, att
absolut inte.
Ja, men det vill de ju göra. För de tror ju att de är mitten liksom. Mm. Ja. Mm. Så sitter de där själva i den breda mitten, men ja, jag vet inte.
Hur tänker du kring liksom regeringsfrågan, kanske framförallt då i Södertälje, men för all del riks också? Skulle du som partiföreträdare jobba ihop med vem som helst i Södertälje?
Inte Sverigedemokraterna.
Nej.
Vi sätter oss ju inte och regerar ihop med rasister. Alltså det är inte ett alternativ. I övrigt har vi ju sagt att, att vi är beredda att förhandla med i princip vilka som helst.
Mm.
Men det innebär ju inte att man sätter sig upp med vem som helst och går med på vad som helst naturligtvis.
Ja, det förstår jag. Men någon slags politisk realitet kan ju då handla om en prioritering med, ska Socialdemokraterna fortsätta att regera?
Vi skulle ju föredra naturligtvis och regera ihop med partier som står oss närmast ideologiskt. Som Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Mm.
Men jag är inte så säker på att det blir så efter det här valet. Då får vi spurta rejält här, tror jag. Men, ja.
Mm.
Och på om vi ser till riksdag på regeringshåll så... ja, jag tror att Annie Lööf faktiskt får ta och lite ta sig i kragen. Hon kan inte sitta ensam i den här breda mitten, hon kallar det, särskilt länge till. Hon får nog välja att gå med på antingen det ena eller det andra. Men det finns någon risk att vi ser samma utdragna situation som efter förra valet, det tror jag nog. Tyvärr.
Ja, om man tittar på opinionssiffrorna så ser det ut så.
Ja.
Att det kan bli lite delikat hur det ska gå till.
Ja, lite tröttsamt, men ja.
En annan sån här fråga som är lite känslig i Södertälje, som inte alla vill ta i, är ju integrationsfrågan.
Mm.
Var står Vänsterpartiet där?
Om vi vill integrera eller inte? Eller
vad? Nej, det vill väl alla, men är frågan om hur?
Hur? På många olika sätt. Mer blandad bebyggelse behövs till. Och har de här satellitmiljonprogrammen som nu inte är så himla mycket satellit längre. Men man kanske behöver bygga mer villaområden där omkring och man kanske behöver ha fler bostadshus i villaområden och så vidare. Så blanda upp på alla sätt och vis. Och även skolor då, att alla skolor tar sitt ansvar och faktiskt... Ja, då antar de elever som söker och så vidare. Det finns ju ganska stora uppdelningar så där man ser till. Alltså segregationen är ju speciellt tydlig i vissa stadsdelar ska jag väl säga. Kanske inte så mycket ute i kommundelarna som inne i Södertälje. Sen... Andra ganska enkla saker ser jag det som egentligen. Vi vill ju ha ett ungdomens hus i Södertälje centrum. Det vill vi ha där man ska... Vi har en plan där man nu ska bygga ett jättehotell istället. Mm. Där vill vi ju ha ett ungdomens hus och en liknande fryshuset. Gärna då i flera våningar med olika typer av verksamheter. Det hade också kunnat bli integrerande om ungar från flera stadsdelar åker ner och umgås tillsammans liksom. Mm. Att man inte bara sitter där och hänger i sin egen stadsdel.
Jag tänker alltså min upplevelse också i vissa lägen liksom att Södertälje kommun är lite segregerat. Alltså att det är liksom landsbygd och sen så är det centralort så att säga.
Det är också. Så är det.
Hur skulle man kunna liksom få till positiva förändringar där?
Ja, det är en lite svårare fråga tycker jag. Jag tror att, vad gäller de yngre i alla fall, tror jag att en stor nyckel är kollektivtrafiken som är ganska bedrövlig ut. Om man kollar utanför Södertälje stad är den rätt bedrövlig i alla fall. Nu har ju inte vi så mycket att säga till om där, men kommunen kan ju i alla fall lämna sina yttranden och så vidare. Man kan verka för mer kollektivtrafik på bättre sätt. Alltså ha en buss 5 gånger om dagen till Mörker och så vidare. Det bidrar ju ingenting till att någonstans kunna umgås med varandra. Entimmestrafiken till Gnesta vill vi se till att den återinförs. Vi vill gärna se tåg till Hölö också. Tror vi också skulle underlätta en del. Sen... Ja, integrationen på landsbygden är lite svårare fråga faktiskt. Alltså någonstans så har man ju... ofta bosatt sig på landsbygden för att man vill bo där, tror jag. Så. Men naturligtvis skulle man kunna bygga mer på landsbygden också. Så där behöver man ju förbättra VA-nätet för att det ska kunna ske i Hölö till exempel. Här i Järna finns det ju lite byggplaner i alla fall i pipen. Mölnbo finns det ju. Där finns ju problematik att det finns byggplaner på prima jordbruksmark. Och den är ju lite tveksam kanske. Så man kanske skulle välja ett annat läge att bygga på dem. Men, ja, mer byggande av hyresrätter kanske ute i våra kommundelar tror jag skulle vara nyttigt. Enhörna skulle också behöva lite mer hyresrätter, tror jag.
Och den här trygghetsfrågan berör ju gängkriminalitet och alla de här frågorna som är ju ganska vanliga liksom rubriker i Södertälje. Det ena scenariot tycker jag som beskrivs ibland är ju att Södertälje ligger ganska bra till vad det gäller att ha fått bukt med den typen av frågeställningar.
Mm.
Upplever du att det är så eller?
Både ja och nej. Man har ju fått bort nästan en generation från gatorna höll jag på att säga. Det är ju en del som har suttit inspärrade väldigt länge. En del av dem har försvunnit, en del sitter fortfarande på kåken. En del har hunnit komma ut och åkt in igen och så vidare från den här generationen om vi ser dem som var som mest aktiva kring 2010 där när det var som värst. Men
jag menar redan din formulering skulle ju tyda på att det är bättre.
Ja, både ja och nej. Jag är inte säker på att det går åt rätt håll.
Nej.
Vi ser ju nya generationer komma och sen är det ju inte specifikt för Södertälje, men om vi ser vad polisen nationellt säger så säger de att det är ju en stridström av unga killar som fyller på här. Och vi ser ju faktiskt sviktande skolresultat som går åt fel håll. Så hur länge kommer det hålla sig ganska lugnt liksom? Någonstans så är det ju när kidsen känner att de inte har någon vidare framtid så kan det lika bra skita sig ordentligt på något sätt. Nej, men...
Jag tänker, vad skulle du säga att det beror på? Beror det på barnen eller på skolan eller på andra faktorer? Eller hur ska man se på det där?
Dels segregation. Mm. Vi har tagit emot ytterligare några generationer nyanlända. Och dels så har man lite smyg avskaffat tvålärarskapet. Mm. Så de skolor där man har gjort det, där ser man ju ganska tydligt att betygen sjunker. Så det skulle vi vilja återinföra. Det tror vi är väldigt viktigt, speciellt i de här områdena där det har varit så framgångsrikt tidigare. Så ja.
För det är väl en sån här, har vi också haft uppe med några partier det här frågan med när ska man göra någonting och vad har politiker för ansvar? För nu kan man ju, eller jag upplever ju någonstans att det är lite sent i 15-årsåldern att gå in och göra något, för då har man redan valt som ungdom. Ja. Och det är ju lite tråkigt sådär att iaktta att det är som är nere i 7-8-årsåldern idag. Mm. Men där är ju frågan vilket ansvar har man i politiken, inte just Vänsterpartiet, men
jag ska säga allmänt sett. Politiken har i princip allt ansvar, skulle jag säga. För det är ju någonstans vi som måste se till att våra ungar klarar skolan, det är inte svårare än så. Mm. Och om barnen har svårt i skolan och inte hänger med, halkar efter och så vidare, ja, men då kanske vi behöver tillföra mer resurser till skolan så att alla kommer med. Så att alla får betyg de kan söka vidare på och så vidare.
Jag tänker, jag blev lite berörd av när jag var till tidningen och sommarpratade. En man som är anstaltschef på Kumla. Mm. Och vad jag tänkte på då, han sa att i hela hans, jag tror 40-åriga karriär i kriminalvården, så är det nästan alltid mammor och systrar som ringer och orosanmäler barn och ungdomar. Mm. Jag tror att han sa att det var en gång på de här 40 åren som det var pappa.
Mm.
Så frågan är ju där, finns det någon möjlighet att ta tillvara? För jag tänker att det är ju oftast mammor och systrar som känner igen det här.
Mm.
Att, och kan egentligen tala om på ett ganska tidigt stadium, de här barnen borde man fånga upp. Men ofta upplever jag då att man får bara tillbaks, ja, men antingen att det ordnar sig eller det finns inte resurser eller någonting annat.
Mm.
För då känns det ju åtminstone som att det är där någonstans man skulle kunna komma åt frågeställningen.
Ja, säkert.
Och för varje år man väntar så skjuter man liksom upp. Att det, annars blir det ju värre.
Ja, man kan ju inte gå och vänta flera år.
Nej.
Ett barn i låg- eller mellanstadiet som dras in i fel umgänge, alltså måste man ju fånga upp ganska omedelbart. Mm. Så sådana alltså varningssignaler måste man ju lyssna till redan första gången man hör dem.
Men jag tycker att jag hör inte så mycket av det i den politiska debatten. Alltså att man tänker i de banorna, där någonstans behöver vi ta ett ansvar. Utan det blir ju mer prat om ungdomar och unga vuxna. Vad gäller resurser, både polisiärt och fängelser.
Ja, du tänker att vi pratar om dem i för hög ålder helt enkelt. Att vi
man blir lite symptombehandling. Mm. Alltså man gör någonting när de har gjort något.
Ja, och då, men det förs en diskussion och det handlar ju egentligen om att börja ännu tidigare. Vi pratar förskoleålder. Mm. För redan i förskoleålder kan du få indikationer på kanske NPF-diagnoser och så vidare. Eller kanske problem hemma eller något i barnets liv som är stökigt överlag. Och där behöver man fånga upp det redan då helt enkelt. Så jo, diskussionen förs. Kanske inte jätteofta, jättemånga forum. Men ja, det är en del som talar om sånt. Ja.
Nej, men jag tänker för att liksom, utrymmet är ju ganska stort idag vad det gäller gängkriminalitet och jag menar, den normala väljaren upplever väl att det börjar bli ohållbart. Alltså med både bombdåd och skjutningar som en vardagsincident. Mm. Och ändå fortsätter man mer att diskutera om man ska spärra in dem eller vad ska polisen göra?
Det är ju till stor del en klassfråga också.
Mm.
det är ju inte rikemansungarna som går och skjuter varann, utan någonstans så är det ju de som konsumerar drogerna som fattigmansbarnen håller på att sälja och skjuta varandra för. Alltså man måste ju våga tala öppet om narkotiken och vad den gör med våra barn. För det är ju nästan alla skjutningar det handlar om.
Mm.
Så det är ju, det är en klassfråga. Det är en segregationsfråga och det är alltså en skolfråga. Det är en social fråga också. Hur fungerar det i familjen? Hur har det fungerat redan på förskolan och så vidare? Det är ju ett helhetsgrepp som krävs till. Mm. Och idag finns ju inte det. Men det är ju till stor del en resursfråga såklart. Och det är politiken som ansvarar för.
Ja, jag tänker det för att jag känner ju igen det. Jag kommer ju från funktionsvarierade hörnet, där har man ju i alla år, eller mina 40-50 år, sett att det brukar gå bra ettan, tvåan, trean, därför att barn fungerar något sådär då. Mm. Men i trean, fyran, det är en ganska tydlig gräns, alltså nioårsåldern, där händer någonting i som det sociala umgänget, där börjar utsorteringen.
Mm.
Så att för mig är det liksom någon slags pedagogisk erfarenhet eller insikt. Som jag inte upplever har något särskilt genomslag i politiken.
Nej, kanske inte. Alltså, det diskuteras mellanåt. Men man talar om insatser som fritidsgårdar så riktar de sig ofta till äldre barn.
Mm.
Men ja, det är frågan om det kanske inte... Alltså, dels är det en klassfråga. Vi har fått större såna här problem desto mer klassklyftorna har vidgats i landet helt enkelt. Det är en ekonomisk fråga. Man lockas in i en miljö där man kan tjäna lätta pengar och redan som väldigt ung, och statusprylar kan man skaffa sig och så vidare. Sen är det ju också en fråga om någonstans fritidsaktiviteter och så vidare. Och sen det viktiga och grundläggande, alltså ge människor alltså en framtidstro, se till att de klarar sig bra i skolan, sätt in den där extra läraren i klassrummet så att alla barnen får hjälp när de behöver det helt enkelt. Vi vill ju även se en läxfri skola, och det är ju lite av samma skäl, att de barn som kommer från studieovana hem eller kanske med dåliga svenska kunskaper eller så, att även de ska klara skolan, för alla ungar ska klara skolan helt enkelt. Jag tycker inte vi ska nöja oss med mindre än så.
Ja, jag vet inte. Vi brukar fråga så här. Är det någonting som du tycker, någon fråga eller ett problemområde som vi inte har berört ännu? Ur ett vänsterpartistiskt.
Ja, massor. Måste vi uppehålla?
Nej, men du kan få välja en eller två områden.
Jag vet inte riktigt. Vi har inte pratat särskilt mycket om klimatet faktiskt.
Klimat har vi inte pratat om, vård har vi inte pratat om, äldreomsorg.
Nej. Jo, lite äldreomsorg.
Ja, lite kanske.
Men
jag tänker klimatet, det brukar väl ni tycka är en sån här fråga som är självklar för Vänsterpartiet.
Ja, klimatet är bra, ja. Ja, precis. Jo, men lite så. Det är väl vi och Miljöpartiet tror jag som har det som hjärtefrågor, klimat- och miljöfrågor. Ja.
Så får man ju säga som SVT, det finns även andra partier som anser att de är klimat- och miljö.
Ja, men inte på riktigt. De kanske säger eller sådär.
Men sådär lite mer hands-on, vilka områden tycker du? Jag vet att på riks är det ju rätt mycket energipriser, drivmedel som är en frågeställning i klimatet.
Där vi kritiseras en del också då, från miljörörelsen och så vidare på grund av den här uppgörelsen med borgarna.
Ja.
Vi ville ju att de som har sämst ställt skulle få lite rabatt på bensinpriset helt enkelt, för att människor som bor ut på landsbygden i Norrland inte hade råd att ta sig till jobbet.
Mm.
Men när man sätter sig och gör upp med borgare om sånt här, då får man välja, ska vi få igenom det inte alls eller ska vi inte få igenom det alls, eller ska vi genomföra den här reduktionen för alla? Även de som har tre suvar och bor i en villa i Danderyd. Mm. Liksom. Då fick det bli det senare så att de här i Norrland kan ta sig till jobbet.
Mm.
Så det är ju det är lite ge och ta. Liksom. Sån är ju politiken. Vi har inte 51% och kan styra och ställa själva, utan man får kompromissa lite ibland helt enkelt.
En annan så allmän reflektion från min sida är ju att det blivit väldigt populärt att prata om det här, att det är inga individuella förändringar. Det är ingen som ska behöva ändra på någonting.
Ja, det är klart man måste ändra på någonting. Ja. Men de som skitar ner mest kan naturligtvis ändra på mest också. Och om det är industrin och några få enstaka storbolag som skitar ner allra mest. Ja, självklart måste de åtgärda mest också.
Men jag tänker också på individnivå. Alltså, vad jag menar är att det har blivit väldigt populärt så att när inget parti, Nooshi Dadgostar har ju lite sällat sig där till mängden, att ja, men vi vill inte komma åt att någon på individuell nivå måste ändra på något. Vi vill inte förbjuda någonting, eller vi vill, alltså, så tänker jag mer.
Tycker du att det låter så på henne?
Ja. Igår, alltså, det var en partiledarutfrågning på TV igår, där tyckte jag att det lät så.
Ja. Jag såg ju inte den själv, nej. Så jag vet ju inte. men riktigt så är det ju inte. Alltså, alla måste ju bidra.
Ja.
Men alltså, jag sorterar mina sopor och köper så mycket ekologiska jag bara har råd med och så vidare. Och jag har varken bil eller körkort och sådär. Det finns lite gränser också för vad man själv kan göra som privatperson. Man kan göra sitt bästa och inte så mycket mer.
Ja.
Så jag vet inte. Ja.
Men om man säger ur ditt perspektiv, vad är den viktigaste delen i klimatfrågan?
Det är svårt att säga en del som är viktig. Ja. Men alltså koldioxidutsläppen i onekligen ganska akuta om vi ser till de förändringar vi ser redan idag. Vi ser ju redan vattentemperaturhöjningar på flera grader på vissa håll i världen och sådär. En artrikedom som dör i snabbare takt än vad vi hade kunnat föreställa oss och så vidare. Så sådana saker måste ju åtgärdas och väldigt snabbt. Där har ju vi på kommunal nivå föreslagit en hel del saker som inte vinner gehör i.
En annan sån här, som jag upplever kanske känslig fråga för Vänsterpartiet, är ju energislagen. Alltså kärnkraft och vindkraft och vattenkraft och sådär.
Ja, inte ett dugg känsligt tycker inte jag. Jag tycker helt enkelt inte. För det första så ska man inte ha en energiförsörjning som är beroende av någonting som är farligt och lämna rester av efter sig för all framtid. Jag tycker inte att vi ska lämna sopor på våran planet till alltså miljoners miljoner av generationer framöver. Det jag tycker jag är helt orimligt.
Och det tolkar som ett kärnkraftsnej.
Ja, precis. Och sen så har vi ju sett att det är farligt. Kolla vad som händer nu i kärnkraftsverket i Ukraina, i Ryssland. Vad är det som säger att det inte är oroligt här uppe när vi har byggt någon så här superkärnkraftverk om kanske 40-50 år eller någonting. Vi vet ju inte framtiden. Ska vi bygga saker som inte är helt säkra för allt? Eller så hade vi för den delen Fukushima också. Så vi vet ju att det finns risker. Och jag tycker inte man ska ta risker. Man ska satsa mer på att utveckla hållbara och förnybara energikällor helt enkelt. Vi vill bygga en solcellspark här i Södertälje kommun till exempel. Vi vill ge det uppdrag till Tälje Energi. Det hade varit en bra bit på vägen. Kanske behövs några stycken, men vi har mycket kommunal spillmark också där vi kan göra sånt på.
Södertälje kanske?
Ja, bland annat. Och sen så skulle man kunna ändra den här regeln. Idag får du ju inte sätta mycket solceller som helst på ditt hus, för då börjar du räknas som solcellsproducent och så får du ju ett enormt skattepåslag. Så folk sätter ju bara upp precis det de själva förbrukar. Men om alla som hade ett tak satte upp så skulle vi ju någonstans ha en massa produktion även här nere i elområde 3. Men ja, det finns ju några såna här dumma formalia lagstiftningar helt enkelt som sätter käppar i hjulen för viss utveckling. Och sånt skulle man behöva sopa bort helt enkelt.
Vänsterpartiet är ett praktiskt parti.
Ja, det tycker jag verkligen. Väldigt praktiska. Ganska enkla att göra med faktiskt. Folkliga. Ja.
Det kan vi väl ha som en rekommendation i Södertälje.
Ja.
Ja, vi kanske börjar runda av, eller vad säger du?
Ja, Det känns lite
så. Har du något på lager?
Nej, alltså det är tomt i mitt lager. Så att, men jag vill liksom inte avsluta samtalet om det finns något väldigt viktigt här. Vi borde liksom få med
säkert,
på slutet.
Men det kommer jag på när jag sitter på tåg hem. Ja.
Men då tänker jag, då tackar vi så mycket för att du tog dig tid och kom.
Ja, stort tack för inbjudan. Ja.